Vem ska fixa problematiken i Mellanöstern? Nu är det inte bara Palestina, Israel utan också Syrien. Är det FN? Eller ska Joe Biden hinna med det innan han slutar? Eller sätter vi vårt hopp till Trump? Eller vem? Eller Ukraina? Vem ska fixa det? Eller på närmare håll i vårt land? Gängkriminalitet och skjutningar. Är det polisen? Eller är det Kristoffersson? Eller vart sätter vi vårt hopp? Vem ska ordna det? Och kryper vi ännu närmare så faktiskt Trollhättan, vi leder, vi är riksledande, nummer ett i segregation i vårt land. Det är ingen guldmedalj man är stolt över. Enligt både Hyresgästföreningen och valnämnden så ser man att Trollhättan är Sveriges mest segregerade stad. Vem ska fixa det? Är det kommunalrådet? Det finns en mängd problem i vår tid som är lätta att se och svåra att se lösningen. Hur ska det gå till? Man kanske ställer ett visst hopp till en del av de här människorna i maktposition, men med en varierande grad av tro på att någonting kommer hända eller att de kommer lyckas. Var finns räddningen någonstans? Det hela adventstiden tar oss in i. Hela det liksom drama som börjar. Det här med advent förresten, det är ju, jag hade kontakt med en amerikan här för ett par veckor sedan. Och då han skrev att ja, vi har precis firat Thanksgiving. Firar ni Thanksgiving? Nej, vi har advent på gång. Vadå för något? Alltså, det är ju helt okänt. Men för oss är det ganska stort och det pekar framåt mot julen, mot Guds människoblivande. Och hela julens budskap, det är en berättelse om var räddningen finns någonstans. Julen är ju ett fantastiskt drama. Det är liksom världshistorien pikar lite grann. Det är en vändpunkt i hela vår tillvaro. Och det kan ibland drunkna lite grann i alla fina belysningar och paket och glögg och allt det här som är så superhärligt. Pepparkakor. Ah, pepparkakor med ost. Visst är det bra? Det är Guds gåva till mänskligheten. Har du inte prövat det, då har du inte blivit välsignad. Gå hem och lägg lite ost på pepparkakan, ska du få känna dig lite närmare himmelriket. Och det här dramat som är, det börjar redan i historiens början och i Bibelns inledning. För precis i de första kapitlerna så kommer det ett löfte. Första Mosebok 3 så står det så här. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Här är det ormen som har frestat människan, Eva i det här fallet. Och Gud säger att hennes avkomma, singular, ska krossa ondskans huvud. Men det kommer till ett pris. Du ska stinga honom i hälen. Pekar framåt mot Kristus som blir korsfäst. Och sen genom hela gamla testamentet, gång på gång, så kommer de här löftena. Jesaja på 700-talet skriver att jungfrun ska bli havande, föda en son. Jeremia skriver, då är vi nere på 600-talet, i hans dagar ska Juda bli frälst, Israel bo i trygghet. Hesekiel skriver på 500-talet, jag ska låta en herde uppstå, gemensam för dem alla. Mika, då är vi nere på, eller på 700-talet igen, att om den evige som ska födas i Betlehem. Stanna bara vid den meningen. Den evige som ska födas. Kan den som är evig födas? Ja. Kan Gud bli människa? Ja, Tydligen så kan han det. Eller Danielsboken på 500-talet före Kristus. Allt det här är ju århundraden innan Kristus. Så står det om människosonens eviga välde. Gång på gång kommer påminnelsen att det kommer någon. Den här avkomman som ska göra någonting radikalt, som ska förändra någonting. Och när en av Nya Testamentets författare, Hebreerbrevets författare, liksom pekar bakåt på de här människorna som levde då hundratals år tidigare, så skriver han i Hebreerbrevet 11 att de, alltså de här, de såg det i fjärran och de hälsade det. De hade blicken framåt, det hade kommit ett löfte och det upprepades och upprepades genom historien till folket. Och de såg någonting där framme, det kommer en som ska göra någonting. Och sen är vi framme vid tidpunkten runt Jesu födelse och det som är då vändpunkten på ett sätt i världshistorien, Jesu liv och död. Så är det en sån aktivitet i det övernaturliga. Det är änglabesök till både Josef och till Maria och även till Zacharias som då var pappa till Johannes döparen som är samtida och som bereder vägen för Jesus. Det är drömmar och stjärntecken till de här vise männen som på ett märkligt sätt får det här, vi såg någonting i stjärnorna. Tydligen kan Gud använda även stjärnorna för sina syften. Den gamle Symeon i templet, han får uppenbarelse av den heliga ande att han ska gå till templet. Och där möter han Josef och Maria och den nyfödde. Alltså det är ju enorm trafik mellan himmelen och jorden vid den här tidpunkten. Någonting stort är på gång. Det här dramat om, vad då? Jo, om den som kommer med räddningen. För flera år sedan så lyssnade jag till en ortodox jude. Och han fick frågan, hur kommer det sig att du inte tror att Jesus var den Messias som skulle komma? Den som ni hade väntat på så länge. Och så kommer han, men ni trodde inte på honom. Du tror inte på honom. Han som det talas om genom hela Gamla Testamentet. Och hans svar var så här, att när Messias kommer, då kommer han med ett rike av fred och frid. Och det inträffade inte i samband med Jesus. Alltså är han inte Messias. Och han hade ju rätt, att det blev inte fred och frid. Det blev tvärtom nästan värre, bara några årtionden efter Jesus. Då jämnas ju Jerusalem eller templet med marken. Jerusalems fall och en stor del av den liksom dåtida judendomen, den förintas. Det blev värre istället. Så på ett sätt hade han ju rätt. Och jag tänker att på samma sätt som vi idag lite grann letar efter vem ska fixa det här. Vem kan kliva fram och göra någonting i Mellanöstern? Vem kan kliva in liksom, Ryssland och Ukraina? Vad ska det bli? Vem ska fixa det här? Så vid den här tiden så letade de efter sin någon, sin gestalt som kunde kliva fram och fixa deras problematik som nation, som folk, som Guds utvalda. I den här tiden så är man under romersk ockupation. Innan dess hade man levt under persisk ockupation och innan det under babylonisk ockupation. De var ju så stukade. Deras tro, deras tillbedjan, offer, tempel, allting. Liksom, våra liv får ju inte plats. Vår tro får inte plats. Gud gör någonting. Vem ska rädda oss? Vem ska fixa det här? Var finns räddaren? Och så kommer den här Jesus och rider in på den här åsnan som vi läste om förra veckan. Den här Jesus som, ja men han passar ju inte in i bilden. Han är ju något annat. Bara, Jesus, ska du inte göra någonting nu? Och de missade någonting väsentligt. Jesus säger om sig själv och sitt rike så här i Johannes 8, 18. Mitt rike hör inte till denna världen. Mitt rike är av ett annat slag. Mitt rike är av ett annat slag. Men vad var det då han kom för att rädda? Vad var det Jesus kom för att fixa till om det inte var allt det här som de ropade efter? I samband med Jesu födelse, ett av alla de här änglabesöken som sker och som Josef får. Där talar ängeln om inte bara att Jesus ska födas eller hur genom den helige ande, utan också varför. Vi ska läsa den texten som vi hittar i Matteus första kapitel, vers 18 och framåt. Matteus 1 och 18. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de kommit tillsammans visade sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig och han ville inte dra vanära över henne. Och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren sagt genom profeten skulle uppfyllas. En stor del av Israel förstod inte vad det var han kom för att frälsa, rädda dem ifrån. De trodde och förväntade sig att han skulle rädda dem från mörkret och oron som omgav dem, som var väldigt tydligt att se. Men det Jesus kom för att göra, det var för att rädda oss från mörkret inom oss, som ibland kan vara lite svårare att se. Det var en annan typ av frälsare som kom. Han har kommit för att frälsa sitt folk från deras synder. Det var därför han kom, från människans synd. Med jämna mellanrum så kommer det kommentarer om att men måste kyrkan prata om synd hela tiden? Va? Är det inte lite tjötigt? Kan vi inte bara prata om det goda istället? Var lite glad istället. Det är roliga. Måste ni prata om synd? Grejen är att om vi ska sluta prata om synd, då måste vi sluta prata om Jesus. För att det var det han kom för att rädda oss ifrån. Jesus kom inte för att det inte fanns tillräckligt bra etik på jorden. Jesus kom inte för att det saknades vishet och kunskap på jorden. Jesus kom inte för att människan egentligen inte visste hur man skulle leva, för det visste vi ju. Jesus kom för att frälsa sitt folk från deras synder. Och han skulle inte bara göra något åt det, utan hans namn, du ska ge honom namnet Jesus. Yeshua på hebreiska, samma som Josua i Gamla testamentet. Och det namnet betyder Herren din frälsning. Så han skulle inte bara komma ner och göra någonting, nu fixar vi här, utan han skulle komma och vara någonting. Han skulle vara frälsningen för oss. Mörker, oro, elände och stök och bök, det kommer alltid finnas omkring dig. Ingen som ropar halleluja på den? Nej, ja, men så är det ju. Det kommer alltid vara stökigt i vår värld. Det kommer alltid vara oroligt. Det kommer alltid vara krig någonstans. Det kommer liksom... Ja, men för att vi lever i en trasig värld. Det finns ondska som härjar. Oförståndiga människor. Girighet. Allt möjligt. Det kommer alltid finnas mörker och oro omkring oss. Det finns ingen magisk lösning. Förrän den dag då Jesus kommer tillbaka. Där beskrivs det, då hamnar vi liksom i slutet på det som är vår tid. Bibeln beskriver vår tillvaro som början och slut. Det är inte någon slags bara evig cykel som pågår. Utan det fanns en början någon gång och det kommer ett slut någon gång. Och det är när Jesus kommer tillbaka. Och då kommer en ny tid, då kommer någonting annat. Ett Guds rike. Och det står att all ondska ska dömas och utplånas. Så det kommer en dag, ja, när all ondska försvinner. Men det blir någonting annat då. Det är inte bara så att det fixas till lite grann i vår värld. Utan det är när Jesus kommer tillbaka och allting förändras. Så den dagen kommer. Men på något sätt, så länge vi lever här och nu på det här sättet, kommer mörker och oro alltid finnas omkring. Men mörker och oro inom dig behöver inte finnas för alltid. Varför? För det kom en räddare som vill frälsa dig och mig från synden, från mörkret, från det mörka i oss. Det finns en räddare, en räddning, och han heter Jesus. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Men om man säger synd, jag vet inte vad du tänker på. Vad du får för associationer. Men det man gör, det där håller jag inte på med. Nej, det kanske du inte gör på din lista. Jag har inte rånat någon, jag har inte slagit någon. Jag härjar inte runt, jag är inte otrogen. Jag håller inte på, liksom. Nej. Så då har du ingen synd i ditt liv. Är det du menar? Då säger du inte samma sak som vad vår Herre säger om oss. Där Bibeln är väldigt tydlig, säger att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Finns det kärlekslöshet i mitt liv ibland? Ja. Dömer jag människor ibland? Ja, det gör jag. Finns det girighet i mitt liv? Ja, det gör det. Kan jag se med lust på en annan kvinna? Ja, det kan jag. Kan jag känna maktbegär? Finns det? Ja, det gör det. Vill jag hävda mig ibland? Ja, det kan jag vilja. Säger jag saker som sårar människor? Ja, det gör jag. Om vi tittar på våra liv, lite ärligt, så inser vi nog att jag har inte det där, men jag har det här. Han ska frälsa dig och mig från våra synder. Där synden beskrivs som en generell bortvändhet från Gud. Jag säger, ske min vilja och inte din. Jag vill gå mina vägar och inte dina vägar. Och på något sätt leder det här till det här lite trasiga hjärtat. Det lite bedrövade sinnet, eller ibland kanske det bedövade sinnet. För visst kan det bedövade sinnet, när jag inte liksom ser människors nöd, jag bryr mig inte. Vad är det? Om inte en kärlekslöshet och en själviskhet. Det bedövade sinnet. Och på sätt allt det som är brottningskampen i mitt liv. Paulus, aposteln, som verkar så andlig och så stark. Och så, han skriver att det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Vem ska rädda mig från denna kropp? Och där står vi ju, både du och jag. Kampen på insidan. Och vet du, om det skulle bli fred i Ukraina imorgon, så skulle ju din ångest över livet inte släppa. om kriget i Mellanöstern slutade nästa vecka, så skulle inte din rädsla för döden försvinna. Om gängskjutningarna upphör under vintern, man hittar ett fantastiskt program som tar bort all nyrekrytering och alla gängledare blir frälsta och goa och fina, så skulle du fortfarande kämpa med dina relationer, eller med din själviskhet, eller ditt mindervärde, eller ditt behov av att hävda dig, eller att vara omtyckt. Så även om Gud skulle fixa allt omkring oss, ta bort stök och oro och elände, så finns stöket, oron och eländet ändå kvar här hos mig. Och det är därför som Jesus kommer och säger: jag ska frälsa dig, Jörgen. Jag vill rädda dig. Här. Ditt hjärta, din själ, dina tankar. Den räddare som jag behöver, den räddare som du behöver, den räddare som alla människor behöver, heter Jesus Kristus. Han kommer en dag göra slut på mörkret som omger oss, trasigheten i världen. Men redan nu vill han göra slut på trasigheten och mörkret i dig och mig. Evangeliet om Jesus, det kristen tro handlar om, det är upprättade hjärtan, befriade hjärtan, människor som knyts till levande Gud, som blir räddade för evigheten, förlåtna av Gud själv. Det finns ett uttryck i Romarbrevet 5 som beskriver sig att genom tron så har vi frid med Gud. Oj, så bra. Du och jag kan få leva våra liv i frid med Gud. Veta att jag är älskad. Jag är sedd. Jag är värdefull. Jag är förlåten. Jag behöver inte vara rädd för döden. Det finns någon som leder mig. Han tar hand om mig. Frid med Gud. Finns det något vackrare? Finns det något viktigare som människan idag behöver? När de 12 som hade vandrat med Jesus, när han hade dött på korset, uppstått, vandrat med dem en period, och sen så lämnade han dem runt Kristi himmelfärd här, 40 dagar efter påsken. Och så kommer den heliga ande på dag 50. Pente betyder 50, pentekost. Och så följer en tid där de predikar väldigt frimodigt i Jerusalem. Och då säger de så här i sin predikan: att hos ingen annan finns frälsningen. Ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda. Och då var det här, tänk, försök att sätta dig in i det här. De har levt med Jesus, nära honom. Det var inte så här: ja, jag hade en bild av en gudomlighet som kom och svävade och en mystisk kraft tog tag i mig. Och det hände. Nej, de hade ju gått, ätit, sovit, badat med honom. Det var ju liksom, det var ju Jesus, det var ju deras Jesus. De hade knuffats med honom och kastat kottar på varandra eller vad man gjorde där nere. Kanske inte sten, det gjorde för ont. Men alltså, det var ju unga människor, ett gäng 20-plussare som hängde med Jesus. Han var deras närmaste. Men han var också deras mästare. De hade också sett honom lägga händerna på de sjuka och de hade blivit friska. De hade sett de här tusentals människorna som bara lyssnade på honom när han talade om saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Och hur människorna sökte sig fram till honom och blev botade, helade, upprättade. De som var utstötta och sjuka, och Jesus går till dem och tar i dem och de blir friska och upprättade. Det var ju den Jesus de hade mött och levt med och vandrat med. De hade sett honom hänga på korset. Allting rasade. Och så hade de mött honom igen. Obegripligt, men sant. Det är därför de säger: hos ingen annan Det finns ingen annan. Han är grejen. För allt och alla. Och allt ifrån att vi tänder det första ljuset i advent. Från när det börjar liksom peka framåt mot den där krubban. Några veckor senare i vår kalender. När vi börjar tala om hans ankomst. Så talar vi om honom som kommer med räddning för varje människa. Han som kommer med förvandling för varje liv. Han som förlåter dig. Han som kan befria dig från det som binder. Han som ger mening åt ditt liv. Han som ger riktningen och syftet för din vandring. Varför finns jag till? Varför ska jag jobba med det här? Varför ska jag hålla på så här? Är det någon idé? Ja, det är en idé. För det finns en som har en idé med dig att du finns. Det spelar ingen roll om du har gått här i kyrkan hela ditt liv. Eller om det är första gången du är här. Så är hoppet detsamma för oss alla. Du och jag, vi behöver Jesus. Du behöver Jesus. Han är räddningen för dig. Och oavsett vad som händer i vår värld. Oavsett vad som händer i Ukraina. Mellanöstern. Gängkriminaliteten. Kan det bli bättre? Ja, det hoppas vi verkligen. Vi ska sätta vårt hopp till människor i maktpositionen. Kan vi absolut göra. Vi kan förvänta oss saker. Kan det bli värre? Ja, det kan bli värre också. Vi vet ju inte vad som händer. Oavsett vad som händer i vår värld. Oavsett vad som händer i mörkret. Liksom i mörkret omkring oss. Så kan mörkret i mig. I dig. Det trasiga i dig bli förvandlat. Och sen det som är grejen. Det är att det som händer i mig. Jag blir förlåten. Jag möter honom. Då ger ju han mig en kärlek till andra människor. Han ger mig en annan syn på tillvaron. Och jag kan sträcka mig ut och försöka hjälpa någon annan. Uppmuntra någon annan. Vara med på ett sätt att påverka vår värld en människa i taget. Han är räddningen för vår värld. Att människor som du och jag berörs av hans kärlek. Och sen ger vi det vidare till andra. Det är hoppet för vår värld. Var finns räddningen någonstans? Jo, där finns räddningen. Och det ska vi stanna upp vid här med en liten stund.